Tre ting ska bli bestående, säger Paulus. Tron, hoppet och kärlek. Det vet jag. Det är första Korinthierbrevet 13. Om man gör en, så att säga, en rond genom Sveriges kyrkor och kommer ut på andra sidan, så att säga, så skulle man antagligen säga att två ting kommer att bli beståndande, nämligen tron och kärleken. Till hoppet talar vi aldrig om. Vår kristendom, brukar jag säga, är lite hopplös i Sverige. Och det kanske är mer bara än en vits det här. Vi kanske kämpar mycket med vår uppgivenhet därför att vi inte har förstått hoppet. Det kristna hoppet. För att göra det slår vi upp i Petrus första brev, det första kapitlet. Vi börjar läsa i den tredje versen. Vi ska läsa fram till och med den nionde. Petrus första brev 1, verserna 3-9. Välsignad är vår Herre Jesu Kristi Gud och Fader. I sin stora barmhärtighet har han fött oss på nytt till ett levande hopp genom Jesu Kristi uppståndelse från de döda. Till ett arv som inte kan förstöras, fläckas eller vissna och som väntar på er i himlen. Till Guds makt beskyddar er genom tron fram till den frälsning som finns beredd att uppenbaras i den sista tiden. Därför kan ni jubla, även om ni just nu en kort tid skulle få utstå prövningar av olika slag. För att det som är äkta i er tro, och detta är långt dyrbarare än det förgängliga guldet som dock måste prövas i eld, ska ge pris, härlighet och ära när Jesus Kristus uppenbaras. Ni har inte sett honom, men älskar honom ändå. Ni ser honom ännu inte, men tror på honom och kan jubla i outsäglig himmelsk glädje då ni nu står nära målet för er tro, era själars räddning. Vi är födda på nytt, står det. Fint, säger vi. Till vad då? Till ett levande hopp. Och vad består det hoppet i då? När man hoppas så väntar man ju på något. Jo, det är ett hopp som är vårt genom Jesu Kristi uppståndelse från de döda, skriver Petrus. Och det hoppet består i ett arv som inte kan förstöras, fläckas eller vissna och som väntar på oss i himlen. Vi har fått en gåva, men det är ännu inte julafton. Paketet ligger under granen, men vi får inte lov att öppna den. Det står ditt namn på paketet. Det är ditt. Ingen annan kommer att få ditt paket. Men det är inte julafton än. Du har fått det, har ändå inte riktigt fått det ännu. Du kan gå och klämma på det, hårt eller mjukt paket. Du kan skaka på det, väga det, fundera över vad som kan ligga i det. Och du kan glädja dig i förväg. Det sägs ju till och med att barn brukar bli lydiga dagarna före julafton. Till och med det kan man bli när man ser paketet. När ordet hopp används i Nya testamentet och för den del också i det gamla, så menas det därmed inte riktigt detsamma som vi menar när vi säger att vi hoppas. I vanliga sammanhang. Vi tänker oss till exempel att du ska ut med hela scoutkretsen lördag nästa vecka. Och du hoppas att det ska bli vackert väder. Det är en osäker framtidsförväntan som det brukar heta. Så här års är den ju mycket osäker. I händelse av vackert väder sker midsommarfirandet utomhus, som det heter. Den kristens hopp däremot är ett säkert hopp. Det är ingen diskussion om att gåvan tillhör oss. Det enda som är osäkert i sammanhanget är när vi ska få den. Även om det dröjer är det ingen fara. Gåvan som väntar på oss i himlen kan inte förstöras, den kan inte fläckas och den kan inte vissna. Ja, men vi då, säger vi. Vi kan ju både förstöras och fläckas och vissna och vi kan ju bli allt möjligt. Ja, det är riktigt. Men Guds makt beskyddar oss. Gud har tagit ett ansvar för att leda oss fram till den punkt där gåvan kan bli vår. I vanlig ordning är det nu Israels vandring som är modellen igen. Vi är lovade ett löftesland. Det kallas i Nya testamentet för Guds rike eller för himmelriket. Vi har gått ut ur Egypten, platsen där man sitter vid köttgrytorna som det heter. Och även om man inte har några köttgrytor kan man alltid avundas de som har. Så att alla är bundna av köttgrytorna vare sig de har dem eller inte. Och det var ju så med Israels folk att omedelbart de hade gått ut ur Egypten så var de inte vips fram i löfteslandet. Utan de hamnade till och med på en plats där det var betydligt mindre komfortabelt än i Egypten. Så de tyckte ju till en början att de hade bytt ner sig. Men det hade de ju inte, för de var på väg till löfteslandet. Och det landet var ju deras fast de ännu inte hade kommit dit. Inte därför att de hade gjort något utan därför att Gud hade lovat det. Och de hade ju inte gjort något för att göra sig förtjänt av löftet. Gud hade bara lovat ändå. Och så är det ju med dig och mig också. Vi är på väg till ett löftesland. För att hoppet ska bli ett verkligt hopp så måste man ju sätta tilltro till det löfte som hoppet bygger på. Modellen blir därför att Gud lovar oss ett annat liv. Ett bättre liv. Och så säger han att vägen till det bättre livet går genom öknen. Och vi säger att okej, det kan vi acceptera med jämnmod. För målet är ju så fint. Och det betyder alltså att den kristnes vandring på väg till löfteslandet är en vandring under lägre bekvämlighet än den icke-kristnes vandring på väg till ingenstans. Vi har gjort det valet att det är bättre att uthärda strapatser och komma till ett mål än att sitta i en bekväm första klass kupé och inte komma någonstans. Petrus talar om ett levande hopp. Och det är viktigt. Det levande hoppet är den heliga anden. Anden målar ut för oss vart vi är på väg. Precis som molnskyn över Israels folk hela tiden talade om. Herren har det här under kontroll. Vi kan jubla, säger Petrus, även om vi har det svårt. Även om vi skulle få utstå prövningar av olika slag. Så det här med löfteslandet är ju bara en tidsfråga. Inget annat. Vi vet inte riktigt när julafton infaller, men kom och gör det. Det är bara en tidsfråga. Men vi behåller i minne att vandringen till löfteslandet innehåller fler strapatser och umbäranden än icke-vandrarens livsöde på ett sätt. Vetekornets lag, den minns vi. Det fanns ett alternativ som var smärtsamt och fullt av mening. Ett alternativ som till en början var smärtfritt men var så meningslöst att det till sist ledde till den stora hopplösheten. Sen fanns det inga fler alternativ. Och vi ska titta lite i första Korinthierbrevet 15. Där handlar det om det dödas uppståndelse och i Korinth hade det kommit människor som sa att de döda inte uppstår. Och vi ska inte fördjupa oss i deras teologi även om det kunde vara intressant. Utan vi bara hoppar in i 16 versen. Ty om inga döda uppstår har heller inte Kristus uppstått. Men om Kristus inte har uppstått då är er tro meningslös. Och då är ni ännu kvar i era synder. Då är också de som har avlidit i tron på Kristus förlorade. Gäller vårt hopp till Kristus bara detta livet, då är vi det mest ömkansvärda bland alla människor. Vi hoppar till 32 vers. Eller till 30 kan vi hoppa. Och jag själv, varför sätter jag livet på spel i varje ögonblick? Ja, bröder, så sant som ni är min stolthet i Kristus Jesus vår Herre, jag står inför döden varje dag. Om jag bara hade tänkt på människors sätt när jag kämpade mot vilddjuren i Efesos, vad hade det då tjänat till? Om det döda inte uppstår, låt oss äta äta och dricka, ty imorgon ska vi dö. Om det döda inte uppstår, är vi de mest ömkansvärda av alla människor. De mest ömkansvärda. För då har vi avstått från allt, så att säga, utan att få något istället. Då har vi ju verkligen blivit lurade i grunden, säger Paulus. Själv sätter han livet på spel varenda dag, säger han. Och det vore ju fullständigt idiotiskt om det var så att det inte blev något mer när det var slut. Alltså, Gud löser oss från självupptagenhet. Inte genom att ge oss allt idag, utan att ge oss allt imorgon. Och det är så genialt så det kan nästan inte vara påhittat. Ty det vi kallar synden i våra liv har ju alltid med kortsiktiga vinster att göra. All synd ger en vinst idag och en förbannelse imorgon. Frank Mangs har en gång i världen sagt att om synden inte gav en vinst så skulle ingen människa hitta på att synda. Men all synd ger också en förbannelse. Men den kommer imorgon. Och vi faller för synden därför att den ger en vinst idag. Därför är det inte så ovanligt när människor kommer till själavård att man kommer för att, så att säga, syndens förbannelse har hunnit upp en. Och det är heller inte så ovanligt att det man egentligen önskar sig är att få behålla syndens vinst och bli av med förbannelsen. Och att det svåra är att också lägga syndens vinst i Guds hand. Man bör ju inte länge ha studerat varken politik eller miljöfrågor för man inser att kortsiktigheten är ett genomgående drag i allt det destruktiva vi gör. Därför tycker jag att när Gud ställer fram hoppet så är det ju en fantastiskt intressant grej. Han bjuder oss att överge all kortsiktighet till förmån för den verkliga långsiktigheten. Han lovar oss allt, men inte här och nu. Han ställer oss inför ett annat liv som är så fantastiskt mycket bättre att det värsta som kan hända oss här, nämligen att någon har ihjäl oss, är ju så att säga bara ett förtida intåg i det liv vi är lovade. Andra Timoteusbrevet 1 och 10. Där är nya översättningen klart sämre än den gamla. Jag läser ändå den nya översättningen eftersom det är den jag läser, så ska vi ta den gamla sen. Han har utplånat döden och dragit liv och oförgänglighet fram i ljuset genom evangeliet, står det. Men i gamla översättningen står det att han har övervunnit dödens makt. Döden har ju ingen makt över den som verkligen fått det levande hoppet tydligt i sitt innersta. Naturligtvis betyder inte det att man är fri från vånda inför döden. Jag menar, döendet kan ju fortfarande vara en smärtsam process. Och detta att dö kanske innebär att man lämnar andra människor efter sig som man på olika sätt tänker på mens man håller på att dö. Men tillståndet att vara död, det bekymrar oss inte längre. Ty bättre kan vi inte få det på ett sätt. Vilket inte betyder att vi rekommenderar självmord, utan det är bara så att när det ändå inträffar, då är vi hemma. Grundtanken är alltså den här, att Gud ger ett löfte. Vi sätter tro till det löftet och då uppväcks ett levande hopp. Den glädje och den tacksamhet som det hoppet innehåller föder i sin tur trohet och kärlek i våra liv. Alltså löftet, tron på löftet, ett levande hopp föder tacksamhet och glädje, föder trohet och kärlek. Det är liksom troheten och kärleken det går ut på. För allt som hotar troheten och kärleken har med vår kortsiktighet att göra. Och nu får vi plötsligt kika siktet istället. Långsiktigheten. Att vinna det slutliga målet genom att istället avstå från alla de nuvarande näramålen. Därför att den gåvan är så stor, den gåvan är så väldig. Den är inte alls något opium för folket. Här har vi låtit håna oss till att glömma bort faktiskt det viktigaste. Vi har blivit så anklagade för att vara världsfrånvända och samhällsotillvända och allt vad det nu heter. Och att vi bara skulle vara religiösa navelskådare som sitter och filar på vår egen andliga förträfflighet. Och någon sorts allmän andliga opiummissbrukare. Det är inte alls så. Det levande hoppet är verkligen en nödvändighet för att vi ska kunna göra något idag. Jag kan ge ut idag därför att jag lovade allt imorgon. Och det är därför Jesus säger gång på gång, samla inte skatter på jorden. Där rost och mal och mögel och annat förtär och förstör. Utan samla skatter i himlen. En bakvänd eller kanske snarare rättvänd skatteplanering. Där din skatt är, där kommer också ditt hjärta att vara. Det är viktigt. Som en biprodukt i det här resonemanget får vi nu lite bättre klart för oss vad tro är. Och vilken plats som löftet, så att säga, fyller i trons hushåll. Det betyder också att vi inte kan sitta och bläddra i Bibeln och titta att ja, här har vi ett löfte på det, här har vi ett löfte på detta och nu ska vi bara ta för oss. Löftena vittnar i första hand om vad vi är lovade när hoppet går i fullbordan. Det är det första. Ty löftena är förknippade med löfteslandet. Låt oss inte glömma det. Vi är inte framme i löfteslandet än. Löftena talar om hur löfteslandet ser ut för att vi ska kunna glädja oss i förväg. Det är viktigt. För det andra talar löftena om för oss vem Gud är. Och det är också mycket viktigt. Genom att studera Guds löften lär vi känna Gud. För det tredje kan löftena tala om för oss vad Gud kan ge oss som ett förskott på det stora arvet. Idag. Som svar på bön. Vi kan gå till femte Moseboks åttonde kapitel. Och höra Mose göra, så att säga, en sammanfattning av ökenvandringen när de 40 åren led mot sitt slut. Femte Mosebok 8. Jag läser där från början ett stycke framåt. Alla de bud som jag idag ger dig ska ni hålla, och efter dem ska ni göra för att ni må leva och föröka er och för att ni må komma in i och ta i besittning det land som Herren med ed har lovat åt era fäder. Och du ska komma ihåg allt som har skett på den väg Herren din Gud nu i 40 år har låtit dig vandra i öknen för att tukta dig och pröva dig så att han kunde få kännedom om vad som var i ditt hjärta, om du ville hålla hans bud eller inte. Ja, han tuktade dig och lät dig hungra och han gav dig manna att äta, en mat som du förut inte visste om och som inte heller dina fäder visste om. För att han skulle lära dig förstå att människan lever inte endast av bröd, utan att hon lever av allt det som utgår av Herrens mun. Dina kläder blev inte utslitna på dig, och din fot svullnade inte under dessa 40 år. Så ska du förstå i ditt hjärta att Herren din Gud fostrar dig som en man fostrar sin son. Du ska hålla Herrens din Guds bud så att du vandrar på hans vägar och fruktar honom. Ty Herren din Gud låter dig nu komma in i ett gott land. Ett land där vattenbäckar, källor och djupa vatten flödar fram i dalar och på berg. Din fot svullnade inte. Kläderna blev inte utslitna. Strumpstoppning hörde tydligen inte till vardagssysslorna under ökenvandringen. Så här skedde en hel del mirakler, det ska vi komma ihåg. Inte bara precis när man gick genom Röda havet, utan fanns vardagsmirakler. Det regnade mat 6 dagar i veckan. Kläderna höll och ja, vatten fanns där man överlevde trots allt. Man hade gett sig ut i en strapatsvandring som rimligtvis borde vara omöjlig. Och som ändå gick. På ett mirakulöst sätt fungerade det. och ändå var det strapatser varenda dag. Och i allt detta fostrades ju folket. Det här med provet först och lektionen sedan som jag pratat om förut. Genialt. Finurligt. Och det där lär oss att lite grann förstå miraklets plats också i vår vandring till löfteslandet. Vi ber frimodigt tillsammans med sjuka. Vi ber frimodigt tillsammans med dem som lider. Det ska komma en dag då vi inte behöver göra det. Det är att ingen är sjuk och ingen lider. Här och nu kan vi inte utlova till alla människor att ja, du förstår att det här ska du inte behöva ha och nu ska vi bara göra så och nu ska du slippa allt sammans. Vi är inte framme. När vi är framme kommer vi att få allt vi pekar på. Det är bara det att detta att vara framme betyder att man inte pekar på vad som helst. När vi kommer fram får vi allt vi pekar på. Men då kommer vi inte längre att peka på vad som helst. Johannes 15. Den sjunde versen, Johannes 15 och 7. Om ni blir kvar i mig och mina ord blir kvar i er, så be om vad ni vill och ni ska få det. Där kommer vi oftast bara ihåg sista halvan av löftet. Be om vad ni vill så ska ni få det. Men det fanns ju en finstilt paragraf också. Det vill säga den var inte så finstilt, men vi gjorde att stilen blev så fin som möjligt så vi skulle slippa se den. Ett litet om. Det är ju för att vi inte är kvar i honom och för att hans ord inte alltid är kvar i oss. Som vi pekar på så mycket galenskaper och så mycket tokigheter och önskar oss det. Och det är ju kanske inte ens ett tillstånd som vi bara kan ta oss här och nu och säga att nu ska vi satsa på det här med att vara kvar i Jesus och så kommer vi att få allt. Utan jag tror att detta är en beskrivning av hur det ser ut när vi kommer fram. När Kristus är allt i alla. På vägen dit är han ju mycket i oss, men han är inte allt i oss. Låt oss vara realister och erkänna det. Därför får vi mycket av det vi ber om. Men vi kan inte göra det här till en matematisk princip. Inte nu. Den dagen kommer, men den är inte här än. Och jag tror att vi skapar fler problem än vi löser. Om vi säger att det bara är en fråga om att skaffa sig den tro som kan ta ut allting som vi redan har rätt till. Alltså att vi skulle försöka försätta oss till löfteslandet fast vi inte är framme. Fast det himmelska Jerusalem fortfarande är i himlen och inte här. Vi ska gå till Efesiebrevets första kapitel. Om jag börjar i tredje versen där hittar vi en parallelltext där Petrus skriver i sitt första brevs första kapitel och tredje vers. De börjar ju likadant med en välsignelse över Fadern. Välsignad är vår Herre Jesu Kristi Gud och Fader. Han har välsignat oss med all den andliga välsignelse som genom Kristus finns i himlen. Står det. Det tror jag faktiskt är en bättre översättning än den gamla. All den himmelska världens andliga välsignelse står i den gamla. Och det låter som vi redan hade fått det. Vi har fått löftet om det. Och det löftet är så orubbligt. Och så garanterat. Att vi redan nu kan välsigna Jesu Kristi Gud och Far. Vi hoppar till slutet av den här passagen och börjar läsa i elfte versen, elfte till fjortonde versen. I honom, alltså i Kristus, har vi fått vår arvslott, förutbestämda därtill av honom som låter allt ske efter sin vilja och sitt beslut. Vi skall vara Gud till pris och ära, vi som redan på förhand hade satt vårt hopp till Kristus. I honom har också ni, sedan ni hört det sanna ordet, evangeliet om er frälsning, i honom har också ni, sedan ni kommit i tro, fått den utlovade heliga ande som ett sigill. Han är en borgen för vårt arv, att Guds folk skall bli friköpt och Gud få pris och ära. Anden är oss nu given som en garanti, säger Paulus. Vi har fått vår arvslott, men den står så att säga på vårt konto i himlen. Och löftet är nu beseglat, säger han, med ett sigill. Gud har satt sitt sigill på det här dokumentet. Det är undertecknat och klart. Det är juridiskt oantastligt. Allt är bindande. Och för att vi ska förstå att löftet är bindande så har vi fått en första utbetalning på det löftet, det tanken. Underpant är ett ord som används i gamla översättningar. Och det betyder just en handpenning man har börjat att betala ut. Den helige ande är garantin för att vi också ska få resten av det vi lovar. Och därför är vårt hopp ett levande hopp. Ty det är anden som så att säga gör allt detta levande för oss. Och vi tar ett kliv några verser framåt till den 18:e versen. Där Paulus nu är i förbön. Där han säger: må han ge ert inre öga ljus så att ni kan se vilket hopp han har kallat oss till. Vilket rikt och härligt arv han ger oss bland de heliga. Alltså återigen långsiktigheten och framtidsförväntan som är avsedda att göra det möjligt för oss att lämna kortsiktigheten ifrån oss. Ska jag sluta den här timmen med andra kapitlets 6 och 7 versen. Han har uppväckt oss med honom och gett oss en plats i himlen genom Kristus Jesus. Därmed ville han för kommande tider visa den överväldigande rika nåden i sin godhet mot oss genom Kristus Jesus. Vi sitter med Kristus i himlen, står det i gamla översättningen. Och det kan ju låta som allt redan var vårt, men man behöver bara läsa en vers till. Då ser man att det är för kommande tider som löftet är givet. Det betyder ingen osäkerhet av något slag, annat än tiden. Men vi kan inte hantera arvet som om det redan var i vår hand, även om det är vårt. Paketet är ännu inte öppnat. Vi kan så att säga pysa ut ett förskott genom omslagspappret, om ni förstår vad jag menar. Men öppnar paketet, det gör vi när Herren kommer tillbaka. Eller när vi lämnar den här tillvaron. Detta är förklaringen till att vi ser människor bli helade när vi ber för dem, men alla gör det inte. Det finns all möjlig sorts hjälp för att vi ska komma igenom öknen till löfteslandet. Men öknen är fortfarande öken. Och vi behöver inte grubbla så förtvivlat över varför fick jag inte bönesvar den gången, eller varför blev det inte riktigt som jag hade tänkt den gången. Herren är med oss i allt. Vi fortsätter. Vi är på väg. Vi har något att lära av varje situation. Och den lärdomen kanske dröjer ibland. Ibland kommer den tämligen omedelbart. Anden är där och undervisar. Vi behöver inte bekymra oss. Vi ska inte göra det här till föremål för en perfektionism som det inte finns utrymme för idag.